Hej och varmt välkommen till Sweaty Business Podcast med mig Brian van den Brink. I det här avsnittet träffar vi Peter Karlsson som är grundare och ägare till gymmet Levels Health Club i Gröndal i Stockholm. Peter har en bakgrund inom restaurangbranschen och utbildade sig i slutet av 90-talet till personlig tränare. Förutom ett mål om att bygga upp en framgångsrik verksamhet med Levels har Peter ambitioner om att vara med och förändra synen på prissättning och paketering av medlemskap och personlig träning. Konceptet på Levels är ett begränsat antal medlemskap fördelat över 3 medlemskapsnivåer. All träning sker tillsammans med personlig tränare eller i gruppträningsformat i mindre grupper. Häng med på ett snack om att arbeta med PT på prenumeration. Hur det kan komma sig att man kan ta 3000 kronor per månad och uppåt för medlemskap. Andra sätt att paketera personlig träning och andra tjänster. Trender i branschen och en hel del annat. Då kör vi! Varmt välkomna tillbaka till Sweaty Business-podden och jag säger ett stort varmt välkommen till Peter Karlsson.
Tack så mycket, tack för att jag fick inbjudan att komma hit.
Ja, vi har ju snackat i typ 2 års tid eller någonting om att vi ska göra en podd och sen, ja, så äntligen fick vi till det helt enkelt.
Ja, jo, det har varit lite för tugg på den här.
Ja. Och du är en intressant profil. Jag var egentligen där hos dig Levels i Gröndal i utkanten av Stockholm. När ni hade invigningsevent med Armand Kranz och sen en grej som jag gjorde med Inbody då. Och det var då jag fick upp ögonen för er business och liksom annorlunda tänk mot gängse liksom norm och framförallt i och med att tänka på att ni är specialiserade på personlig träning och har ett ganska väsentligt annorlunda tänk än vad liksom den normen någonstans på hur man säljer PT och paketerar PT. Så att det var därav så bara, men shit, det här är jäkligt intressant ämne. Eftersom många också upplever att det är lite knixigare med PT att sälja det. Och ja, det har blivit lite annat klimat. Så jag tänkte att vi skulle grotta i det här. Hur ni har tänkt på Levels, eller du har tänkt, och lite så här reflektioner kring hur branschen liksom paketerar och säljer PT och lite så där. Man kanske kan hitta vägar framåt, lite tips och tricks också för lyssnarna där ute att tänka.
Men det finns ju en del att peta på.
Ja.
Så är det.
Exakt, så ni skulle egentligen, alla här som lyssnar skulle ha varit med när vi har haft våra försnack och andra snack, för att det är mycket av det. Så jag ska försöka återskapa de här ämnena här i podden. Men vi börjar med en liten uppvärmning då, som vanligt, och för att få lite koll på vem du är och vad du pysslar med för någonting.
Hit me.
Vad tränar du själv?
Styrketräning, 5x5 om jag får välja.
Ja, tung.
Tung styrketräning, explosiv. Tycker jag är roligt. Sen blir man ju tvungen att tyvärr göra annat ibland också. Men så är det.
Så är det. Vad läser du för något?
Nya hus med Emil i Lönneberga just nu. Min son är 5 år.
Ja, jag fattar.
Så det är det. Senast jag läste någonting för egen del så läste jag Magic of Thinking Big.
Vad lyssnar du på?
Nyheter. Faktiskt väldigt mycket internationella nyheter. Så är det när jag liksom har en stund över, går och städar eller gör någonting så här, då brukar jag ofta slänga in i lurarna att jag liksom tar in någonting som händer i världen och olika saker. För det kopplar nog ganska mycket även till den här, det som vi redan pratade om angående att marknaden har förändrats ganska drastiskt angående personlig träning. Och jag tror att det finns en del i de här konjunktursutvecklingarna som påverkar.
Om du skulle få begränsat med pengar till ett projekt eller ett ändamål, vad skulle du göra då?
Jag är ju fast övertygad om att en riktigt bra affärsidé går ju faktiskt att starta utan oändliga pengar. Och det kan ju till och med vara som så att oändliga pengar i ett projekt kan till och med vara skadligt i vissa lägen. Och det är väl några slutsatser som liksom har dragit över företagandet lite grann sådär. Skulle jag ha oändliga medel, då skulle jag nog gå på någon form av liksom förbättrande av mänskligheten. Då blir det mer ideellt. Liksom.
Ja. Det här gör mig förbannad.
Det är väl som för alla andra. Lögner, svek, såna här saker, att ja, såna saker kan ju göra en upprörd, så är det.
Yes. Här gick det åt helsike.
Oh. så här, det här är några år sedan nu. Det är kanske 4 år sedan eller någonting sånt. Så blev vi uppringd av en bekant och som jag har väldigt respekt för. Han är en bra företagare och duktig på det han gör i hela köret. Och så frågade han så här: men du Peter, jag har det här eventet, kan inte du komma och prata lite träning? Sådär. Och jag var inne dessutom i en period där jag jobbade extremt hårt och liksom höll på att dra igång min egna verksamhet och så vidare. Och jag hade ju gjort några snack och sådär. Och så, liksom, så jag hoppade på det där lite så här på rotmos.
Ja.
Var det. Och sen så när jag liksom kom på plats så upptäckte jag att det där eventet, liksom, jag hade nog inte riktigt fått tydlig information om exakt vad det här eventet skulle vara, så det var ju liksom, så mitt snack var ju liksom helt fel för eventet, och så ska jag liksom på plats vrida om det där på en kvart liksom sådär, och så gör jag dessutom en stark öppning, och det blev en väldigt bra öppning, vilket då också anbelagar ett väldigt bra avslut. Och jag liksom fick inte till någon tydlig liksom off-ramp, liksom, mm. Hur ska jag få det här att funka? Liksom, så att det blev väldigt dåligt slut på det där, och det var riktigt magplask. Den är inte nöjd med. Den har jag tänkt på mycket efteråt.
Nej, jag föreläser ibland sådär, men verkligen att researcha sin...
Ja, det är ju helt mitt fel.
Sammanhanget.
Ja, det är ju helt mitt fel. Liksom, för att jag skulle ha dykt in noggrannare i vilken organisation det var jag dansade med. Och det, liksom, det var bara att det var tidspress och så vidare. Och jag antog att han visste vad jag i regel pratade om, att det passade. Men det gjorde det ju såklart inte. Och det är mitt ansvar att se till att...
Ja.
Så det är jag som ägde bollen helt och hållet.
Right. Ah, ja.
Mm, så är det ibland.
Du, det här behöver träningsbranschen tänka omkring.
Mm.
Där.
Ja, här finns det ju rätt mycket grejer. Alltså, det finns ju en del företeelser i våran bransch som är intressanta. Och det här har vi touchat in på tidigare när vi snackade utanför podden. Och det är ju den här prisutvecklingen till exempel då, som är ju helt avsaknad. Och det är ju så, jag drog ju de här exemplen med att ja, 95 så kostar ett gymkort någonstans mellan 250 och 350 kronor i månaden, och nu då nästan 30 år senare så ligger snittpriserna ganska mycket kvar där.
Ja.
Och vi har ju varit med om en inflation som har ju liksom skjutit i höjden. Det är en del i det, så att här behöver man ju liksom på något sätt se över sin affärsidé. Och gymbranschen har ju varit väldigt nöjda med att gymmedlemskapen, antalet, har ju ökat under den här tiden. Och man omsätter mer och mer pengar, men i och med det också att man inte höjer priset, så har man ju nästan inga marginaler på sin egna produkt.
Nej. Ja, det är en utmaning. Vad tänker du att den här icke-befintliga prisutvecklingen beror på?
Nej, men jag tror att det är som så att vi har ju väldigt mycket dels har man ju byggt in en kultur i själva liksom gymbranschen, att man tillåter frysningar, det är 2 månader gratis, köp nu och så vidare. Det här är ju ingenting som någon annan bransch gör. Det är ju inte så här att jag kan leasa en bil och få 3 månader prova på. Liksom. Alltså det finns ju alltså inte i andra branscher, men av någon anledning så finns det i gymbranschen. Och det här är ju... inte så bra för företagen, och då kan man ju som kund tycka så här, ja men vad fan spelar det för roll då, det skiter ju jag i, bara jag får mina hantlar. Ungefär så, men då brukar jag alltid då ta en sån här generell liksom så här, att oftast upplever människor att gymmena är lite ostädade, att det finns träningsutrustning som är trasig eller att det liksom är slitna saker och såna här grejer. Och ofta att man har en hög turnover på personal också, så att man har svårt att hitta en erfaren personal. Ofta så har de väldigt fina utbildningar och de är duktiga liksom så, men det tar ju också lite tid att få en erfarenhet när man ska då leverera en tjänst och hantera människor många gånger. Och då för att liksom verkligen få fullträff på leverans så behövs det erfarenhet. Och då har man då en stor turnover på personal som då försvinner utifrån branschen i princip när de börjar få erfarenhet och börjar bli bra. Då är det plötsligt, då är det dags att plugga, eller det är någonting annat som ska hända. Och det är lite det som jag tycker är en stor utmaning i gymbranschen, för att jag menar, om vi bara har personliga tränare som är mellan 20 och 25, så kommer vi inte appellera till liksom hela målgruppen som kanske då skulle kunna tänka sig en tränare.
Kan du inte få nog av intervjuer med intressanta träningsprofiler? Dagens podd sponsras av Gymkompaniet som driver podden Make Sweden Stronger, där du kan lyssna på intervjuer med ikoner inom vår värld och deras resor och tankar. Så när du har lyssnat klart på dagens avsnitt av Sweden Business-podden, kika in podden Make Sweden Stronger. Du hittar den där poddar finns. Men din bakgrund då? Jag vet ju att du är gammal kock. Men kan du berätta lite om du, bakgrunden och liksom hur blev det träning?
Ja, det här är häftigt. Nej, men det finns en lite rolig röd tråd i alltihopa så här. Det började med att min mamma tyckte att jag var en lat tonåring. Och kom in på pojkrummet och bara, nu så ska jag springa ifrån dig, och sen så gjorde hon det också då liksom sådär, och ja, sen så tränade hon och jag både konditionsträning och styrketräning, och då så var vi boende i Vagnhärad som ligger i Sörmland, och på det lokala badhuset Safiren,
just det.
Ja, och där i alla fall så var det så här att 96 tror jag det var, så var det dags för träningsseminarium med den coolaste snubben i fitness- och gym-Sverige, Ove Rytter. Och då hade han ett träningsseminarium där, och sen så hade han med sig en kille som heter Christian Berg, och Christian Berg var då rektor på nybildade personal training school, Allan Bergströms personal training school. Och på det här träningsseminariet så bestämmer jag mig för att det här är en himla vass idé med personlig träning, det där måste jag ju liksom på något sätt ta tag i. Yeah. Så två år senare, så 98, så går jag personal training schools 10:e klass.
Right, cool.
Så det är det.
Ja, och sen, men började du jobba med det?
Ganska tätt på det så var det så faktiskt att jag lyckades på någon vänster attrahera några stackars klienter som jag liksom så här, det var inte många, det var ju 2-3 stycken. Och sen så kockade jag då samtidigt. Och så dröjde det väl lite grann, något eller några år, så var det så, jag tror 2 år tog det väl innan det kom upp en gyminstruktörstjänst på Nautilus gym på badhuset Sydpolen i Södertälje. Och då fick jag då jobba som gyminstruktör där. Och då skulle man ju absolut inte ha personlig tränare heller, för det är alltså som organisation så skulle man det här med personlig tränare, och det var ju något otyg som man då inte skulle existera runt liksom, utan det man visade med en cirkel liksom med styrketräningsmaskiner, man skrev på ett par papperslappar vilka inställningar de hade, vilka vikter, och så skulle de kötta på då med de här då, och så var det väl inte så många som fyllde de där egentligen då liksom, men det var liksom spelidén liksom, så de här 8-10 maskinerna, det här är det du ska göra, sen ska du gå och duscha och gå hem. Det var ungefär så. Så då gjorde jag väl några tusen sådana där instruktioner. Och sen var jag väl i kockbranschen egentligen fram till 2010. När jag slutade där då, 2003, någonting sånt, så var jag i kockbranschen fram till 2010. Och då kom det upp en personlig tränartjänst på World Class i Södertälje, och där var jag i 4,5 år innan jag fick ett erbjudande om en tjänst inne på ett ställe som heter nummer 18 på Birger Jarlsgatan 18. Så det var mitt på Stureplan, och där blev jag kvar i 4 år, någonting sånt där, innan jag gick frilans och startade min egna verksamhet.
Ja, vi ska gå in på Levels Health Club. Berätta lite grann om konceptet. Det är jäkligt intressant.
Ja, Levels Health Club är ju alltså ett medlemskapsgym på så sätt att du har personlig träning inbakat i ditt månadsmedlemskap. Och i själva medlemskapet så ingår då alltså bodyscan, mätningar med InBodies 970. Det är deras Rolls-Rolls-värsting som NASA använde på astronauterna och hela den delen. Och utifrån de mätningarna så bygger vi träningsprogram, kostscheman och utifrån det som klienten sätter upp som ett mål, då gör vi helt enkelt tillsammans en bedömning om att så här lång tid kommer det ta och de här målen är rimliga och så vidare. Och så lägger vi upp liksom en coachningsplan. Och sen har man då olika mängd personlig träning i sina medlemskap. Så man har en gång i veckan, två gånger i veckan eller 3-4 gånger i veckan PT. Och sen så finns det då smågruppsträningar, och då har vi då liksom lite olika nyanser på dem. En del är för konditionsträning, en del är för styrketräning. Och då kan vi liksom peka våra medlemmar mot att okej, det är bra om du kör klassen på måndag och onsdag, och sen så fredag då kör vi personlig träning. Och då har vi 3 stadiga pass, och sen vill vi att du gör en stycke 45 minuters promenad till exempel på helgen. Och här är ditt kostschema, så här ser det ut, komplett med inhandlingslistor och hela den delen.
Right. Vad får man fråga, vad kostar det?
Från 3000 kronor i månaden och uppåt. Så att vi har en liten annan snittbild än vad gängse gymmarknaden har.
Ja, jag tror Europa är 45, nej Tyskland är 45 euro. Den lägger nog säkert högre än en del europeiska länder. Men och Sverige skulle tippa någonstans där i krokarna liksom, i snitt. Så att ni på väg mot liksom 10 gånger så mycket i snitt intäkt per månad.
Yep.
Och då är det säkert, för det här hör man ju att det går typ inte att ta mer betalt.
Jo då, det gör det. Det är ju så här att det här handlar lite grann om att man behöver tänka lite grann utanför lådan så att säga. Det finns ju, du måste bara presentera en lösning för din kund så att säga. Alltså att om du kan lösa en kunds problem, då är det ju så att då kommer kunden vara villig att betala för det. Och då är det bara frågan om hur stort värdet du kan visa upp. Och jag tror att det är många alltså kedjor och gymverksamheter som skulle kunna på olika sätt kunna hitta tilläggsprodukter som man faktiskt skulle kunna ta lite betalt för och också öka snittpriserna. Och det är ganska enkla grejer. Jag tror till exempel så här, jag undrar varför finns det inte gym med så här skofack till exempel? Alltså som på en bowlingbana. Man skulle kunna ha en enkel lucka som man sätter på ett eget lås. Man skulle kunna ha ett medlemskap som man slipper gå omkring och bära på sina. Alla medlemmar kommer inte köpa det. Nej, men några kommer. Och ytan är ju redan där. Man kanske kan ha medlemskap som inkluderar uppläggning av kostschema och återupprepade vägningar och mätningar. Det finns ju sätt att göra det här på och förklara för medlemmarna och kunderna vad det är som ger det här ökade värdet. Och det, vi touchade ju just på det där liksom, vid något tillfälle här om varför ska en kund vilja betala mer. Och det kan ju vara just det här med att det är renare, det är hela grejer, det är liksom, det, och det finns den här personalen som är då kunnig i den här coachningsdelen som ger det här ökade värdet.
Nej, men det finns supermycket att snacka om. Jag bara en reflektion som jag gjorde angående bara en sån enkel sak som skoskåp. Jag tränar på ett gym i området där jag bor som är, ja det är obemannat i princip. Yeah. Men, och så började jag träna, ja men när jag började träna där för någon månad sedan när jag flyttade dit. Då noterade jag lite så skor som kändes, fasen de här skorna är här, den här personen måste träna ofta.
Ja.
Det var flera par skor för att vara lite färgglada.
Mm.
Och så bara hela det, så bara, nej, den här använder ju det som ett skoskåp. Den tar ju aldrig hem sina skor, de är bara där hela tiden. Nej, liksom. Så att, du har ju rätt i...
Ja, men det är en tjänst som folk, jag tror, skulle kunna tänka sig betala några hundralappar för varje månad. Det är enkelt, ordna ett skoskåp som du kan låsa.
Ja.
Det går ju att övervaka liksom, så att det blir rätt.
Ja, och sen tycker jag det är intressant är att göra det som ett abonnemang istället för ett klassiskt PT-försäljning som klipp. Liksom just att alla vet att det är vanan man vill få till på människorna, att det är liksom, så att det inte bara blir de här projekten. Liksom, nu ska jag köra 10 klipp. För jag har också funderat så här, men vad säger egentligen ett 10 klipp? Ja, någon kanske kan få jättebra resultat på 10 omgångar, men liksom... Det säger inte så mycket egentligen om vad det är för någonting du köper. Det enda du vet är att du köper ett antal sessioner.
Yeah.
Sen vad det fylls med och liksom... Och jag tänker tillbaka också, vi pratade här innan, att när jag var PT och För jag började inte på gym, utan jag körde eget och liksom mycket bootcamps och grejer. Sen började jag jobba som liksom traditionell PT på ett gym under en period. Att jag slogs ganska snabbt av att shit, folk köper de här klippen. Men de kommer fasen inte ner på gym. Man får ringa. Hallå, nu är det typ 3 veckor sedan. Vad är det? Ska vi boka in? Och man bara, men vänta nu. Du har betalat för något du vill ha, men du kommer fasen inte hit. Nej. Är det märkligt?
Jo, men det där bygger lite in på den här mentala fällan. Det är ju så här, säg att vi köper 20 klipp för sakens skull. Liksom, så. Och sen så rasar ju den här klienten på då kanske de här 10 första gångerna. Och då så börjar du få lite synbar effekt. Och då blir egot ganska matat. För dessutom får du höra det på jobbet. Bara, oh shit, det syns lite. Oj, oj, oj. Och liksom sådär. Och det är ju givetvis en skön känsla. Det blir ju liksom typ positivt. Du får ju komplimanger. Liksom. Och det är ju schysst. Liksom, så. Men då är det någonting som händer lite grann i människors huvud. För då tänker de så här. Att, ja, okej. Jag fick effekt på 10. Då ska jag spara mina 10 till när det verkligen gäller. Och då kan jag liksom sätta in det precis innan semestern, innan utlandsresan eller så här. För då tror man liksom någonstans att den här höjden som jag just nådde på mina första 10, den ska jag kunna ligga och cruisa på liksom så här själv. Så här, och vara där. Och sen så ska jag dessutom kunna toppa ifrån det med 10 till. Och det här är en mental fälla som människor liksom kastar sig in i. Och det är ju inte så träning fungerar, och det är inte så våran kropp fungerar. För att det som kommer att hända är när du kommer upp på den här cruisehöjden som du tycker då liksom, och sen så tar du bort det som tog dig till den cruisehöjden. Då är det så här att då kommer du börja tappa höjd förr eller senare. Och då är du ju tillbaka där du var ifrån första början efter en liten stund. Och det kan gå olika fort. Det är med erfarenhet av ett antal klienter. Så ibland kan det gå väldigt fort, ibland så går det inte så fort. Och det jag vet ju om det med klienter som så att säga hoppar av sin tränare. Och det här löper in i just det där att man ska då spara då, för att då hoppar man av sin tränare och sen blir det så pinsamt att gå till tränaren, för att man vet ju vilken nivå man var på, så har man tappat och så vill man inte liksom bli riktigt synad av sin tränare, och då är det hellre att man vaskar de där sista 10 träningarna, och det är många PT-timmar som blir vaskade. Det är mycket pengar som går ingenting.
Ja, du är nog rätt på det där. Jag tänkte på det här med att göra det på det sättet och liksom den prisnivån eller liksom intäkten per medlem som ni kan liksom få ut per månad. Och då tänker jag säkert en del som inte bor i Stockholm och lyssnar på den här. Så tänker jag, ja, men det är klart det är Stockholm och där funkar det. Ja. Samtidigt, det finns områden och områden i Stockholm. Och jag tror du nämnde ju liksom, du var inne på Stureplan och jobbade på ett liksom exklusivt ställe. Och då tänker man att man tänker traditionellt sett kanske att det är där ett sånt koncept funkar. Gröndal är liksom, det är en bra liksom närförort sådär, men man tänker kanske inte så här att här är liksom den absolut köpstarkaste. Hur tänkte du kring lokaliseringen så?
Dels var det ju så att jag redan hade en liten kundgrupp i liksom, om man säger grannstadsdelen Liljeholmen, så jag ville ju inte göra en så för stor förflyttning på det, utan då det som hände var ju att det blev en lokal ledig som jag kunde se på ritningen att jag kunde få in det som jag ville ungefär. Och den blev ju ledig såklart mitt i pandemin, vilket är ju ett alldeles utmärkt tillfälle att ta på sig en lokal och verkligen starta en riktig verksamhet i. Men det gjorde jag i alla fall. Och sen så tittade jag väl lite grann på demografin rent ekonomiskt, hur det såg ut. Och jag tyckte väl att här borde det kunna finnas en marginal och så vidare. Och det finns de människor som kan tänka sig ha råd med det här. Och det jag missade i den demografin lite grann just med Gröndal, det är ju att Gröndal är ju alltså ganska så, det är konstnärligt. De lutar lite mer politiskt till vänster. Det är Nooshi Dadgostar bor bland annat i Gröndal. Så att det är inte liksom per automatiken liksom ett Djursholm som vi pratar om, utan här är det så att demografin är mycket mycket mer uppblandad i Gröndal och lutar åt det andra hållet där man kanske då inte ser uppenbart liksom, alltså, du råkar få stämpeln lyxgym, så är det inte positivt om vi ser det så då, liksom. så att det, så att det, det är ju så här att berätta historien om Levels och varför vi har format medlemskaperna på det här viset och varför det är fördelaktigt för medlemmarna att göra det. För att i det här medlemskapet så ingår det ju då visst personlig träning, och det gör ju just att du som medlem faktiskt lite blir lite under kniven. Du blir lite tvingad att gå och träna, och det är då du får resultat. Det är när du klämmer in de här träningarna som du egentligen inte kände för. Det är där de där sista procenterna kommer.
Mm. Ja, men snyggt. Och hur går utvecklingen så där på övergripande nivå för er? Liksom? Är ni där du tycker att ni ska vara? Eller?
Ja, alltså så här är det. Vi ökar ju faktiskt. Vi har ökat från år till år. Vi har ökat med både omsättning och medlemsantal. Det går ju långsammare än vad jag budgeterade och önskade, och det är ju säkerligen så att det finns ett par parametrar i det. Det ena är ju såklart att en sak man tar lärdom av att driva ett företag och vara liksom, så att säga, den som leder liksom anfallet lite grann, är ju det att man kan bli lite optimistisk i början och liksom göra en lite för positiv kalkyl. Det är bara att erkänna hands down liksom, att ja, så kan det vara liksom. Så sen är det ju så att vi startade mitt i pandemin, och pandemin drog ut lite mer på tiden än vad man fick signal om liksom, sådär. Och sen så direkt efter pandemin så startade det faktiskt krig i Europa. Och det gjorde ju en skenande inflation, och det var en prisutveckling på mängd olika saker som ökade drastiskt. Och det här tror jag, när det kommer till just det här med personlig träning och varför liksom det blir lite struggle på det här branschmässigt, så tror jag att de här sakerna har skrämt bort de personerna som tog sig råd för personlig träning. De som har råd med personlig träning, de är fortfarande kvar och har råd med det, och också ger man dem ursäkten och paketerar det på rätt sätt, så kommer de också konsumera personlig träning. För att personlig träning är någonting som jag tror verkligen är för att stanna. För att tittar man inom andra typer av grenar utav idrotter och sporter och så vidare, så har vi ju tränare i golf och vi har tränare i tennis och vi har tränare i fotboll och så vidare och så vidare. Och det är till och med så att många sporter har specifika tränare för specifika positioner i lagsporterna. Så att tränarbehovet är redan där, och de som har råd, de är kvar. Men de som tog sig råd, de är lite mera svårare att nå.
Ja, men absolut. Ekonomin är ju tuff. Det verkar ju vända här under våren, sommaren, så att vi får hoppas att det rullar åt rätt håll och det kommer någon ny jättegrej, för att det har varit många saker i rad här.
Verkligen.
Man kommer knappt ihåg liksom energikrisen som var förra vintern, men det var ganska nära liksom.
Absolut.
Så, men hur ser du liksom på utvecklingen av PT? Om du tittar på PT då, när du började yrket, och PT idag, hur har liksom yrket förändrats och kanske kravbilden?
Jag vet inte om den har förändrats så mycket, kravbilden. När jag gick PT-skolan så då hade ju jag en lärare som heter Brad Boos, och Brad, han var ju amerikansk tränare som typ gjorde personlig träning, eller hade någon sports education och vunnit någon kroppsbyggartävling och så vidare. Och Brad är fortfarande väldigt aktiv på Instagram, så vill man veta vem Brad är så kan man söka upp honom på Instagram. Och Allan Bergström hade väl bjudit in honom hit till Sverige då liksom för att undervisa i det som heter PT-filosofi. Brad försökte ju någonstans måla ut bilden av hur det är att vara personlig tränare och vad som är viktigt och liksom hela den här delen. Och om man pratar prisutveckling och kravbild liksom, så är det så. Brad tog ju då 800 kronor, det här är 98, tog han 800 kronor i timman, och det var ju typ han och D-Flex som var personliga tränare i Sverige ungefär, liksom. Det kanske fanns några till liksom, men inte så jättemånga, och de tog ungefär den prisnivån, och vi är ju liksom, och då var ju de topp, såklart, de var ju top of the line liksom då, men vi är ju fortfarande kvar där prismässigt idag, så vi har ju inte egentligen ökat snittpriserna vare sig på personlig träning eller på gymkort på 30 år.
Ja, det är rätt galet att det liksom inte, det borde ju rimligtvis liksom följa med. Det är ju inte så att lönerna har blivit lägre direkt.
Nej, värden på bostäder och allt har ju gått upp egentligen om man tittar i 30 års perspektiv. Sen är det ju liksom en liten avmattning nu, men över tiden så borde det ha hänt saker.
All right. Men vilka, kan man säga, någon typisk medlem hos er?
Här har vi ju, jag skulle vilja säga så här att kvinnor är överrepresenterade i antalet. Vi har medlemmar från 12 år till 79. Och vi har hjälpt och tränat människor som aldrig har tränat ett enda pass i hela sitt liv och är 65 plus. Till den här yttersta MMA-eliten i Sverige liksom, som liksom tävlar i alla de här stora organisationerna och så vidare. Så att vi har ju liksom allt ifrån helt otränad till superatleter. Men jag skulle säga att övervikten ligger helt klart att vi har fler kvinnliga medlemmar än vad vi har manliga.
Ja, men starkt. Vi var ju inne på det där lite träningsmotivation eller att man liksom hoppar av, pausar sina PT-klipp. Hur jobbar ni liksom? Är det inbyggt i liksom att ni har en rullande hela tiden som gör att folk ändå fortsätter och kör sin träning tillsammans? Eller hur ser du på den?
Jag brukar också dra det exemplet när det är så att vi pratar just om att hur fungerar själva medlemskapet. Vi tar ju alltid ett första möte med en blivande medlem. Och då brukar jag alltid förklara det liksom så att ja, då har du kanske ett level 1 medlemskap och du har en PT i veckan, du har 4 på en månad. Och det vi har sett med våra klienter då, för då är det ju så, säg att vi åker på två veckor semester, ja, då tillåter vi ju såklart klienter att träna 2 gånger veckan innan och 2 gånger veckan efter. Och det här har ju också fått den här effekten att våra klienter, de är mycket, mycket liksom tätare med träning innan semestern och också mycket tätare tillbaka från semestern. För många gånger blir det lite så här, jag ska på 2 veckor semester och nästan veckan innan semester, då är det ju herregud och jag ska packa väskan och det här går ju inte och nej, då blev det ingen träning den veckan. Och sen när man är borta i 2 veckor, då är vi uppe på 3 veckor utan träning. Och sen när man kommer hem igen, ja, då är det ju herregud, jag måste packa upp väskan och det är kylskåpet och det är en del och det tredje. Så då löper det iväg på 2 veckor semester, så helt plötsligt löper det iväg 4 veckor utan träning. Och här behöver man ju liksom vara mycket, mycket tajtare tillbaka. Det är inget fel med 2 veckors semester, men då måste man tajt tillbaka. Och då har vi sett just när vi gör på det sättet och arbetar med våra medlemmar så får de också väldigt, väldigt fina effekter.
Ja, kul. Och hur tänkte ni liksom kring prissättningar? Eller att prissätta medlemskapen? Liksom, gjorde du någon slags räknesnurra bakåt?
Ja, det är faktiskt ganska exakt så vi gjorde. Vi liksom försökte ju då beräkna och budgetera någon form av lönekostnad och när kan vi liksom landa in i ett medlemskap som blir liksom förklarbart. Och det är ju så här att det blir ju runt om där. Alltså 700-800 kronor i timman. För att tittar man då liksom på lön, arbetsgivaravgifter, skatter, hyra, el och så vidare, då sticker det här iväg då. Och det blir ingen jättemarginal på den prisnivån där vi är idag. Men jag tror ju att över tid så kan man förklara den här spelidén för fler och fler människor, så tror jag att det är fler människor som kommer gilla det här. Och jag tror ju som sagt att med en viss modifiering och så skulle man kunna ta den här modellen och lyfta den rakt in i en stor kedja eller liksom eller en mindre kedja och få fart på personlig tränings försäljningen.
Ja, men det är ju intressant. Det är ju många, väldigt mycket som så här, som är engångsköpsprodukter som numera blir prenumerationer. Du har Synsam, så prenumererar du. Du kan prenumerera på glasögon som byts ut vartannat år eller vad det nu är för någonting.
Yep.
Jag är ju Circle K-medlem. Fick jag meddelande så här, du kan prenumerera på biltvätt nu. Som är en typisk så här, ganska oregelbunden. Vissa tvättar ju hela tiden, men rätt många så är det så här. När bilen är för jävlig, då
gör man det.
Liksom. Men, så att, ja, men det är intressant. Så att jag håller med dig om att det finns nog rätt mycket som man skulle kunna fundera och produktifiera och göra till en prenumerations känns. Mm.
Ja, alltså det, och det kanske är så här att det, alla gymkedjor och så vidare passar inte en gång i veckan eller så. Eller så har man olika nivåer på de här medlemskaperna, och alla medlemmar kommer givetvis inte köpa den här typen av medlemskap. Men det finns ju sätt att bygga upp liksom, att ja, men det ingår personlig träning, det ingår bodyscan, det ingår uppläggning av kostschema, och över tid så kan vi göra det här och det här. Och, ja, det finns ju sätt att liksom paketera in värden i din verksamhet som gör att jag är ju helt övertygad om att det här går. Och jag menar, vi gör det ju i Gröndal, som inte är då liksom en marknad som kanske är uppenbar för personlig träning. Och vi ökar ju från år till år nu.
Ja, ja, men spännande. Du får kanske samtal från lite folk där ute.
Jag hoppas det gör. Man får jättegärna komma på en kaffe på Levels.
Ja, men det är supertrevligt där. Jag tänkte väldigt liksom familjärt. Mm. Första gången, de två eller tre gångerna jag varit där, så alla hälsar. Det är liksom inte folk kommer in med sina hörlurar och går in i sin liksom training mode som det är generellt sett på liksom stora gym, att folk gör sin grej liksom generellt sett.
Yep.
Så lite generationsskillnad, för jag märker de äldre känner inte alls hörlurar, utan de går runt så som man kanske ska göra.
Ja, alltså det är ju skillnad, och det är skillnad. Vi har ju givetvis valt att ta den taken, just att vi ska vara lite familjärare och det ska vara liksom mera hemma. Och vi vänder ju oss också till en publik som kanske inte är snittbesökaren på snittgymmet.
Yeah.
Så det blir ju lite annorlunda.
Hur mycket tror du är en faktor att era medlemmar, eller vissa då, kanske uppskattar är att det inte är en massa folk där, utan det är ganska privat, visst du har lite socialt sådär med andra medlemmar, men det är aldrig liksom, det är ju inte 100 medlemmar på plats samtidigt.
Nej,
liksom.
Det, alla kommer ju på bokad tid, så vi vet ju hela tiden hur många som är i lokalen samtidigt, och vi kan ju styra det så att okej, nu har vi 6 stycken klienter samtidigt, då kan vi inte boka upp en tränare till, så här, för då blir det för fullt. Och det är ju en grej som verkligen våra medlemmar uppskattar. Och det finns ju, vi har ju medlemmar som är på olika sätt i offentlighet och liksom sådana här saker också. Och då vill de definitivt inte ha den, det att det bara rasar in 50 personer samtidigt som de står där.
Trender inom personlig träning, ser du någonting där? Vi såg ju pandemin, såg vi liksom the rise of online coaching, och sen visst, det finns kvar, men det känns också som rätt mycket försvann där också. Alltså det bara klingade av lite grann.
Ja, alltså jag funderar rätt mycket på, jag brukar ju vara lite fräck också, så brukar jag säga det så här, men gymbranschen har ju inte producerat en enda ny produkt sedan mitten av 90-talet. Och mitten av 90-talet, då kom ju personlig träning. Det var ju också, det är ju en redan ny produkt, alltså att man har då liksom en tränare i gymmet. Sen är det ju mest ompaketeringar, och det är ju så här, absolut, det finns ett antal aerobics och dansklasser och zumba och liksom sådana här saker, stampa i takt i grupp. Så här. Och det här är ju ingenting unikt, det har människan hållit på med i evigheter. Vi träffas i en klump och vi hittar på någon högtid och så står vi och stampar i takt i grupp. Det är vad vi pysslar med, vi tycker det är kul, liksom. Det här är en rolig grej. Så den grejen kommer ju aldrig försvinna. Sen är det ju ett antal, och det var också en som jag pratade med här, för han sa det att ja, men du vet, det har ju kommit sådana här skärmar som man kan köpa hem eller Lisa hem, och sen så är det så här, tränare på den där skärmen så här. Och då så sa jag direkt, ja, det där kommer inte funka. Så här, det är lite spetsigt att säga så, liksom, döma ut en produkt på det viset, och det är för att det är testat, och det är ju så här, jag menar, tränings-tv, det har vi redan prövat. Början av 90-talet så fanns det massor med tränings-tv, och hade det varit så här att det här fungerade, så hade det evolverat. Då hade det liksom blivit en stående programpunkt i ett antal av de stora kanalerna, och då hade det evolverat. Och det är bara att titta så här, för att jag menar, Melodifestivalen, den fungerar ju uppenbarligen. För att annars hade den inte klarat sig till idag. Då hade den försvunnit, den hade Fångarna på fortet, det fungerar, för den är fortfarande idag. Det är väldigt enkelt. Så de här skärm-tv och sådana här saker, tränings-tv motsvarande, det är inte en produkt. Jag tror inte att den här online-grejen kommer att vara, det kommer finnas. Det är liksom, det kommer bubbla på. Och som personlig tränare så kan det vara jätte schysst gig att lägga upp en onlineprodukt och att man liksom vårdar den och gör den till en riktig produkt, absolut, och det kan vara en tilläggsprodukt. Men det händer någonting också när vi träffar en annan människa. Det ska vi komma ihåg, det finns en dynamik i det här. Och den dynamiken kan man inte riktigt bortse ifrån. Och jag vet ju, det finns ju koncept där man liksom baserar träningen utifrån då, träningsmaskiner som det ska liksom vara en mjukvara i, som man liksom så här kämpar emot, och den graderar och levererar nya träningsprogram och så vidare. Samma sak där, jag sa direkt, jag var okej, det här kommer inte funka. Och sen så var det några som blev sura på mig dessutom när jag sa det, de tyckte inte om det. Och så sa jag dessutom att ja, men det här är ju redan testat. Nautilus gjorde det här i början på 2000-talet när jag var gyminstruktör. Då ställde man upp då 8-10 maskiner i en cirkel och så kallade man det för Nautilus Express. Och så var det meningen att man skulle in i den här cirkeln och skulle man hoppa från maskin till maskin efter man har gjort 15 repetitioner i varje maskin. Och sen så ut i duschen och tack och hej leverpastej. Och det här är precis samma sak, de här träningsmaskinerna. Däremot så säger det att om man tar de här träningsmaskinerna och adderar in en tränare, säg till exempel att du har ett träningskoncept där du har PT i 50 minuter och de sista 20 minuterna då kör man i den här cirkeln, då har man helt plötsligt en väldigt, väldigt hög lägsta nivå på sin träning, för du har verkligen ett verktyg, och då går tränaren med och pushar dig att verkligen driva hela vägen genom varje träningsmaskin, varje träningsmoment så att säga, och innan dess så kanske ni då har jobbat på marklyft eller boxning eller vad det nu är för träningsprogrammering ni har bestämt er för, så avslutar man de här sista 20 minuterna i de här maskinerna för att skjuta ut ordentligt, då tror jag att de kommer fungera. Men tar man bort det här mänskliga mötet, då tror jag helt enkelt att tyvärr så liksom, vårat intresse och vår motivation räcker inte för att hålla på över tid.
Den marknaden växer väldigt mycket. Mm. Men det jag har förstått från de anläggningar som går bra, det är just de som lyckas mixa det där, det mänskliga och ja, maskinerna.
Ja.
Det, då funkar det som bäst.
Ja.
Nej, men det, ja, men du har fan rätt. Det är liksom, mycket är gamla saker som kommer tillbaka i ny tappning. Det är intressant att man kollar så här pilates och ja, nu. För jag pratade med någon som inte var i branschen, och så frågade jag, men vad händer nu i branschen? Vad heter? Jag bara, men nu pilates verkar liksom explodera.
Mm.
Va? Du var ju hett då, alltså hur kan det vara hett nu? Jag bara, ja, men nu är vi 30 år senare liksom. Så kommer tillbaka, fast det är en, såklart, coolare tappning,
ja, ja,
alltså en ompaketer, men i grund och botten är ungefär samma grej i basen.
Visst är det så?
Så de här liksom cyklerna.
Ja, ja, så är det ju liksom, och det är ju så här, det är de här CrossFit och Hyrox-varianterna och så vidare, det är ju cirkelträning.
Ja.
Alltså i grund och botten, stationsträning.
Ja.
Sen att man paketerar om det och räknar upp det till dagens vodd eller liksom vad man nu bestämmer sig för att göra för någonting. Men det är fortfarande cirkelträning eller stationsträning i sin råa form. Så enkelt är det. Och det brukar alltid reta upp några som håller på med det när jag säger det. Men då får det ju vara så. Liksom. Det är ju bara att inse sanningen. Man kan tycka det är jättekul med cirkelträning och stationsträning. Det är jättebra.
Absolut.
Så det är inget elakt i det. Det är bara att konstatera att det inte är nytt.
Framtiden för Levels, vad tänker du? Vad är planerna?
Ja, nu är det ju som så att vi håller ju fortfarande på att faktiskt växer i kläderna på den anläggningen på Gröndal. Men visionen och drömmen är ju givetvis fler anläggningar. Och det sneglar vi ju mot hela tiden. Och det kan ju komma genom samarbetspartners, och det kan ju komma liksom många vägar. Och jag vill inte säga för mycket i den frågan, vi tror ju väldigt mycket på den här modellen, och nu så är vi ju då liksom ett antal medlemmar som tuffar på, och vi har medlemmar över lång tid, vi har medlemmar som varit kvar i över 3 år med oss. Så att vi ser att det finns en långsiktighet i det här, och det är det som blir själva grejen. Luktar oss så sagt eller är kanske mot någonting som liknar en expansion.
Ja, ja, spännande. Och innan vi kommer till musikfrågan, som är den absolut sista, så ska jag bara säga ett stort tack för att du tog dig tid att vara med i podden. Jag länkar in till er hemsida och Instagram, så kan folk kika in lite mer på vad ni gör. Och ja, men ta möjligheten om ni har vägarna förbi och hälsa på.
Ja, och skicka ett meddelande på social media. Man har ju fråga om träning eller liksom kom in på en kaffe eller liknande. Det är, ja, bara, det är bara att skicka ett meddelande. Vi svarar så fort vi kan.
Yes. För det är väl, det är en gammal bank, eller hur, i lokalen?
Det är en gammal bank. Mm.
Lokal.
Ja, man får komma och ringa på, för att det går inte bara att bara trycka upp dörren.
Så är det.
Det är hårda bud. Yep. Det är till och med dubbeldörrar. Så är
yep.
Ja, så är det.
Du, ja, vad ska vi avsluta avsnittet? Jag var väldigt spänd när jag tänkte på dig och så bara, undrar vilken musik. Jag misstänker en genre, men vi får se.
Levels.
Ja, Avicii.
Jajamän.
Vi kör på det.
Jajamän.
Jag trodde att du skulle ta någon rocklåt, men det är bra, såklart, kopplar till din business såklart.
Såklart.
Stort tack, hörru.
Tack så mycket, Brian.